Inom nationalismspektrat definitivt, men kanske rent av när man räknar in alla ideologier som finns, så kan counterjihadism och nationalsocialism faktiskt vara de som står allra längst ifrån varandra. Faktiskt, vi har ingenting gemensamt med counterjihadismen. Så motståndsrörelsen är i mångt och mycket Sverigedemokraternas motsats.
Hej och välkomna till Ledarperspektivpodden där vi för ut Nordiska motståndsrörelsens ståndpunkter. Detta är vårt 83:e avsnitt. Jag heter Fredrik Weiland och med mig sitter Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg. Hallå, hallå!
God afton!
Hur står det till?
Jo då, det är bra faktiskt. Det tycker jag. Hur är det själv då?
Jo, men det rullar på. Gör det.
Härligt!
Jajamän. Ja. Och som alla säkert redan har gissat så kommer det här avsnittet naturligtvis att handla om Ukraina-konflikten. Och det vore ju kanske lite av ett tjänstefel att inte nämna den idag. Jag skulle också inledningsvis vilja prata en del rörande detta. Och nämligen då om det ryska folket respektive det ukrainska folket och den syn på dessa respektiva folk som har kommit uttryck i Sverige och västvärlden de senaste veckorna. Om vi börjar då med ett vitt piller så är det ju ett faktum att många i Sverige och resten av västvärlden nu vill hjälpa ukrainska civila. Och det är ju faktiskt någonting som har, tycker jag ändå är ganska tydligt, har irriterat politiker, och irriterat journalister, alla möjliga andra från systemet som eftersträvar att vi på artificiellt vi ska drillas till att vilja eftersträva en global, mångkulturell värld utan raser, utan folk och sådär. Det finns en SIFO-undersökning som visar att 8 av 10 svenskar anser att Sverige ska ta emot ukrainska invånare på flykt från stridigheterna i Ukraina. Och av dessa så har många av dem svarat att de vill hjälpa ukrainska civila i mycket stor utsträckning. Och sen ser vi ju tydligt engagemang överallt, vi ser pengar och saker som skänks och så vidare. Och svenskar har ju aldrig visat sådant intresse att hjälpa människor från ett annat folk tidigare. Och anledningen är ju såklart att, precis som systemlackeierna irriterar sig över, att vi kan relatera till människor som ser ut som oss, som i stora drag är som oss. Som är en del av vår ras. Så de rasliga instinkterna finns kvar. Trots massiv hjärntvätt under årtionden. Och trots att många unga idag inte känner till något annat än det här mångkulturella paradiset vi lever i. De har aldrig levt på en tid då folket var mer homogent så att säga. Det svarta pillret i det här som ändå visar att hjärntvätten fungerar. Det är synen på ryssar. Överlag som har kommit fram de senaste veckorna. När man pratar med människor och lyssnar på vad så kallat vanligt folk säger så uppvisar de ett mycket stort hat mot etniska ryssar. Jag har hört från folk som är antirasister eller sådana som absolut aldrig skulle uttala sig rasistiskt som uttalar sig extremt rasistiskt mot just ryssar då. Ryssar är ett mongoliskt skitfolk som inte kan föra krig som vi i västvärlden för att de är värdelösa, de dricker bara vodka och sådär. Alternativt att alla ryssar är onda och barbariska.
Du faktar dig runt och åker dit för... Nej just det, Man kan ju inte åka dit för HMF för hets mot ryssarna, så är det ju.
Nej, hets mot vita, det klarar man sig från.
Ja.
Vilken tur för dem. Nej, men det är ju inte bara Putin som ska mördas. Det var ju så det började, men många, enligt min tolkning i alla fall, så handlar det om att många ryssar överlag ska, ja, det göras ditt och datt med. Och jag upplever i alla fall hatet mot etniska ryssar som väldigt stort, och det finns även vissa belägg för att den rasismen understöds av de styrande. De fulla konsekvenserna av det här är såklart svårt att sia om just nu, även om vi redan nu ser saker som kanske inte är så bra. Det finns exempel på hur människor av ryskt ursprung misshandlas på svenska skolor, för att ta ett exempel. Men framförallt så utsätts ju enskilda ryssar just nu för en form av etnisk förföljelse faktiskt, som EU genomdriver, understödjer eller blundar för i vissa fall också. Och där är ju sanktionerna ju en sak som inte bara drabbar de styrande och oligarker och sådär, utan det drabbar ju också enskilda ryssar, där syftet verkar vara att svälta ut dem så att de ska göra revolt. Och det får ju mig att tänka på andra världskriget när de allierade terrorbombade tyska städer. Och från brittiskt håll så bombade man medvetet och uttalat dessutom tyska civila. Och man kallade de här bombningarna för moral bombings. Då syftet var att sänka den tyska civilbefolkningens moral och få dem att vända sig mot Tredje rikets ledarskikt. Nu inser jag naturligtvis att bombningar av civila tyskar inte riktigt går att jämföra med ryssar som det sanktioneras emot idag. Men ja, frågan är vad som är slutmålet. Det man i alla fall kan konstatera att det sedan 8 år tillbaka har skett faktiskt även ukrainska krigsbrott. I Donbass, där har dött civila etniska ryssar i Donetsk och Luhansk. Och i västmedia har man inte nämnt någonting om det alls. Och nu har man ju med censur dessutom förbjudit den enda aktör som har belyst de här brotten, nämligen Russia Today då. Och vidare så har vi ju också enskilda ryssar som förbjuds att delta i internationella idrottsevenemang och annat och sådär. En lite mildare form av förföljelse, men även en typ av förföljelse. Så det jag vill säga är att det finns civila vita människor som hamnar i kläm i det här brödrakriget mellan vita. Och det är tydligt att systemets lakejer inte riktigt är ärliga när det kommer till att vilja försvara oskyldiga. Jag hoppas verkligen att nationella och framförallt nationalsocialister inte låter sig spelas ut mot den ena eller andra folkgruppen. Man ska alltid komma ihåg att våra styren är antivita. Våra politiker, journalister och den globala makteliten tycker inte att ukrainare är ett folk som ska finnas till, utan precis som de andra folkslagen i Europa så ska de blandas ut och försvinna. Och här vill jag slutligen bara säga att de tre folkgrupperna, ryssar, ukrainare och vitryssar, är slaviska folkslag som är mycket lika varandra. Dessa tre grupper var en del av Kiev Rus, som efter en mongolisk invasion på 1200-talet, där Kiev för övrigt förstördes, splittrades. Dessa tre östslaviska folkslag bildade sedan vad som idag är Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Det finns alltså både kulturell och raslig gemensam grund hos de här tre folken. Huruvida de är lika som svenska, norska och danska, det vågar jag inte riktigt uttala mig om. Men att de är av i stort sett samma folk tror jag inte direkt är någon överdrift. Med andra ord, om ryssar är ett mongoliskt skitfolk så är även ukrainarna det, liksom vitryssarna. Slutligen då, så är ju brödrakriget i Ukraina är någonting som är verkligen tråkigt, och precis som alltid när vita spelas ut mot vita så måste vi komma ihåg vem den verkliga fienden är. Det var det.
Jajamän, jag kan väl bara göra, eller jag har två tillägg att göra. För det första så vill jag bara någonstans inrimma så att det inte blir några missförstånd eller några konstigheter. Att det finns ju, precis som det finns etniska svenskar, så finns det ju etniska ryssar också. Och precis som att etniska svenskar är vita, så är också etniska ryssar vita. Mm. Det finns en del andra folkgrupper inom det enorma ryska riket som inte är vita och som medborgarmässigt räknas som ryssar liksom, och kulturellt kanske till och med är det, men de är ju inte etniskt ryssar i det du menar när du benämner det. Mm. Folkgruppen på det viset. Det är bara viktigt att säga, för att det kanske finns ett och annat mongoliskt. Nej, just det. Där fick man inte säga om dem. Nej. Nej. Men bara så fick vi det utrett.
Jo, jag försöker väl blanda med er också. Men jag tycker ändå att man på bilder man sett från Ukraina, så tycker jag att det finns lite mongoliska inslag hos dem också. Men i Ryssland så är det ju olika oblast, olika län, alltså större områden som inhyser de där elementen. Så är det. Mm. I deras stora imperium.
Jo, precis. Så det var det första. Sen det andra jag vill tillägga. Jag vet faktiskt inte om Nordfront har skrivit om detta. De borde gjort det i varje fall, men jag vet inte om de har gjort det. Men i alla fall så läste jag på någon annan sida, vad det nu var, att Facebook också har uppdaterat sina användarvillkor i vissa länder. Det är nog inte i Sverige, men Ukraina gissningsvis och en del andra länder. Så där har man då från hatpolicyn, alltså att man inte får uttala sig kränkande, hotfullt mot minoritetsgrupper och så vidare och bla bla bla, har man nu ändrat så att mot ryssar får man lov att uttala sig hatfullt, hotfullt och kränkande. Det är ganska anmärkningsvärt att de liksom går in med en sån, bara ryssar är det okej, det här undantaget mot faktiskt. Det säger ganska mycket om både världsläget och det du har pratat om, som du gör om det judiska företaget Facebook faktiskt, och vilka intressen de har.
Mm. Det har inte skrivits om tyvärr, men det har florerat i vår redaktionsgrupp den nyheten, så tyvärr så missar vi det, eller ja, vi skrev väl annat förhoppningsvis, men det jag för mig att det var ju att man till och med får yrka på, ja, på mord av ryssar, alltså man får skriva ryssar borde mördas och sådär.
Det stämmer, om jag minns rätt. Jo, ja, men det stämmer.
Och det är helt vansinnigt, och jag menar, varje gång en rasfrämling har begått en gruppvåldtäkt eller vad det nu kan vara, den här afghanen i Vetlanda till exempel, där sa de ju att nu ska vi vara väldigt försiktiga så att, med hur vi uttrycker oss. Att vi kan inte döma alla afghaner här via en kam och sådär. Utan här var en enskild gal. Och sådär. Men här tillåter de ju en retorik som, ja, som sagt, de fulla konsekvenserna av det är ju svårare att säga om just nu i alla fall.
Mm. Jo, nej men absolut. Det blir bara så svart på vitt när ett sånt monsterföretag som Facebook liksom uttrycker det. Och det hade varit sin sak om de hade liksom tagit väck policyn helt. Från och med nu så godkänner Facebook att man får hata och hetsa så mycket man vill på Facebook utan att bli avstängd. Då hade det varit helt okej. Jag hade inte sagt ett ord om det. Tvärtom hade jag hyllat det initiativet. Men nu är det alltså att man bara inskränker folkgruppen ryssar. Den enda folkgruppen som undantas från den här regeln. Liksom. Så att det, ja, nej, det är ganska intressant. Och givetvis är det också intressant ur ett längre perspektiv. För ja, hur kommer de arbeta mot oss eller andra nationella när vi tar makten i respektive land? Det kan vi nog se delar av just nu.
Ja, precis. Ja, jajamän. Nej, men det var det om det. Så vi går vidare till Lindbergs betraktelse.
Jag ska inte prata Ukraina och Ryssland här. Jag ska prata om något helt annat. Jag ska prata om någonting som du egentligen avslutar varenda program med, Weidland, men som också jag brukar återkomma till med jämna mellanrum i programmet. Och det är interaktion med er lyssnare genom läsarbrev. I början när vi släppte ledarperspektiv så fick vi in flera stycken läsarbrev efter varje avsnitt som innehöll allt ifrån bra jobbat till utförliga personliga brev som också innehöll detaljerade beskrivningar med programförslag som önskades i framtiden. Nu för tiden så får vi faktiskt inte ens in ett mejl efter varje avsnitt. Och det är ändå trots att lyssnarantalet inte är så vansinnigt mycket sämre. Alltså det är sämre. Vi har ändå bytt plattform ett par gånger och varje gång vi har tvingats göra det så har vi tappat lite lyssnare. Och det har blivit ökad konkurrens i poddvärlden sen vi började med. Men så mycket sämre har inte lyssnarantalet blivit så att det liksom borde påverka mängden mejl vi får in på det här viset i varje fall.
Så antingen så ledarperspektiv är helt perfekt eller så har vi väldigt kassa lyssnare.
Ja, precis. Exakt. Nej, men så kan det ju vara. Det är ju faktiskt en anledning. Jag tänkte annars att det kan ju faktiskt ha med att göra att lyssnarna, precis som jag, tycker att det blir svårare och svårare att komma på vad vi faktiskt ska prata om. Vi har ju avhandlat enormt många ämnen. Alltså vi har gjort 82, det här har varit 83 avsnitt, så vi har gjort 82 avsnitt före detta. Och det är knappt som man tror det. Det är nästan så jag tror du kommer bli lite chockad när jag säger detta, Weidland. Men jag kollade faktiskt upp det inför det här avsnittet bara för skojs skull. Och om en månad så har vi sänt ledarperspektiv i 4 års tid.
Oj.
Så ja. Tiden den går verkligen snabbt alltså. Men nej, så att det kan väl vara en förklaring liksom, att inte heller lyssnarna vet riktigt, ja, men vad har ni inte pratat om redan liksom. Sen kan det ju också tänker jag mig vara så att internetbeteendet har förändrats lite grann hos folk under de här 4 åren. Alltså det händer mycket i teknikvärlden under 4 år. Och jag kan ju tänka mig att det är lite mindre vanligt att man skickar e-post nu för tiden. Alltså, kan man inte bara trycka på en tumme på någon osocial media någonstans, då är det för jobbigt liksom. Det är för besvärligt. Eller så kan det kanske rent av vara så att ni har glömt bort att vi gärna tar emot lyssnarbrev. Att det där Weidland har sagt i slutet nu i 82 avsnitt, det lyssnar ni inte riktigt med full koncentration på. Så därför tänker du inte riktigt på att vi gärna tar emot läsarbrev. Eller är det det förstnämnda som du sa då, att vi är helt perfekta. Det finns inget att anmärka på. Men i så fall, hur har vi att säga det?
Ja, det är ju som jag sa tidigare. Alltså de lyssnar inte på vad jag säger, så att det är kassa lyssnare.
Nu kommer inte några lyssnare kvar efter det här avsnittet. Men ja.
Nej.
Ja, nej, men oavsett vad anledningen är så vill jag verkligen och återigen då säga att vi blir jätteglada när vi får lyssnarbrev. Speciellt av den typen när de är lite längre och faktiskt berättar någonting intressant. Eller när de kommer med konkreta idéer kring programmets innehåll så att vi kan göra ledarperspektiv ännu bättre. Och ni behöver inte vara oroliga för er anonymitet. Alltid. Vare sig avsändaren vill eller ej, så anonymiserar vi innehållet när vi läser upp någonting här. Och jag menar, en mail, det kan du skapa på, ja, 25 sekunder kanske på massa olika sidor där du kan skapa en anonym mail om du nu vill det, om du inte vill ha ditt namn. Och ni behöver inte vara oroliga för att ni inte är några bra skribenter. Ni kanske inte är perfekta på svensk grammatik eller på stavning eller kanske har dyslexi eller bara tycker det är jobbigt att formulera. Alltså, strunt samma, vi ska nog kunna tyda det i alla fall, ska ni se. Jag är helt övertygad om det. Och framförallt så behöver ni inte vara oroliga över att det ni skriver inte ska vara intressant nog. Låt oss avgöra det. Alltså visst, det är säkert vissa mejl, eller det är det ju, för det är långt från alla mejl vi läser upp i ledarperspektiv, men det är inte alla mejl som passar sig för att läsas upp i programmet. Men jag lovar er att vi alltid läser alla mejl som kommer in i varje fall. Och det är alltid av intresse, stort som smått. Så jag uppmanar därför alla som lyssnar nu som har någon tanke eller idé kring förbättring. Någon som har någon tips på framtida innehåll. Någon som kanske har någon personlig anekdot som involverar ledarperspektiv. För sådana har vi faktiskt fått in ett par gånger. Eller vad det nu kan vara. Kanske rent av hur mycket ni hatar ledarperspektiv. Men skicka det till oss då på ledarperspektiv@nordiskradio.se. Och gör det direkt när ni har lyssnat färdigt på det här programmet så att ni inte glömmer bort det igen. Och med det sagt så ska jag faktiskt läsa upp ett mycket trevligt läsarbrev som vi fick in någon vecka efter att vi släppt förra avsnittet. Och då lyder det så här. Citat. Hej! Nu har jag lyssnat på Ledarperspektiv avsnitt 82 två gånger för att inte missa något. Detta avsnitt är i mitt tycke det bästa ni producerat i serien. Jag vill betona att det inte har med smicker eller annat att göra. Det är jag för gammal för att nedlåta mig till. Varför avsnitt 82 grep mig in i märgen är för att det inte bara är ett avsnitt vilket som helst i en serie, men ett avsnitt som är perfekt upplagt och synnerligen pedagogiskt. Det är ett levande avsnitt med personliga händelser som ger avtryck hos ett brett spektrum av folk. Avsnittet lämpar sig inte bara för de redan frälsta, utan till vilken som helst vanlig människa som inte har slutat att tänka eller inte är så ohjälpligt förlorad i själen att återupplivning är omöjlig. Ingen skugga över de andra avsnitten, men detta avsnitt ligger på en högre nivå. Som om jag fick önska, delar av i varje fall skulle ingå i en video som beskriver motståndsrörelsen för oinvigda. Det blir medryckande och fängslande på det sätt som Simon Lindberg talar i avsnittet, vilket ger ett positivt intryck på åhöraren. Efter att ha lyssnat två gånger kan jag inte heller hitta några typiska lättpunkterade anfallspunkter för motståndare, därför att samtalet bara glider på fullständigt naturligt och rent. Tack för en bra podd, med vänliga hälsningar Kalle. Slutcitat. Och med det vill jag säga tack Kalle för de fina orden. De värmer även om det ju nu inte var något smicker, det förstår jag att det inte var, men det värmde ändå. Och vill det sig riktigt, riktigt väl så kanske också någon av våra lyssnare, medlem eller icke-ansluten sympatisör, det spelar inte så stor roll, faktiskt tar dig på orden här i det du skriver och skapar en schysst propagandavideo av Ledarperspektiv 82 och eller detta avsnitt eller något annat avsnitt som lämpar sig bra. Det skulle helt säkert kunna inspirera någon nordbo där ute till ökad kamplust, så... Det är en god idé av dig och ja, det skulle vara trevligt att se den förverkligad, absolut. Och har ni som lyssnar på detta missat vårt förra avsnitt 82 så finns det tillsammans med alla andra gamla avsnitt av Ledarperspektiv antingen på nordiskradio.se eller på motståndsrörelsen.se beroende på om ni helst vill stödja sidan som jag eller Fredrik Weidlande, chefredaktör, för.
Ja, det spelar inte så stor roll. Så. Men logga in på bägge sidor.
Ja, men det är bra. Det är bra. Ja. Så, återigen tack Kalle. Och se till att skicka fler läsarbrev som detta. Ni som hör det här, ledarperspektiv@nordiskradio.se. Tack.
Kul att höra. Alltså ibland så vet man ju inte... Alltså det är klart man kan känna lite grann så här att det här, nu gjorde vi ett bra avsnitt eller det här var lite sämre och sådär. Men det är alltid svårt att veta. Man sitter ju inte, man har ju inte det perspektivet egentligen när man pratar. Så det är kul att höra såna här reflektioner.
Absolut, det är helt klart.
Ja, och därmed så går vi över till påståendet. Och den här veckan så blir påståendet en parafrasering på en person som hörts eller setts på sistone. Gällande motståndsrörelsens ställningstaganden i konflikten mellan Ryssland och Ukraina. Och då låter det ungefär så här. Under konflikten 2014 tyckte jag att ni tog Rysslands sida och nu verkar ni ta Ukrainas. Även om ni officiellt sett kallar er neutrala. Stämmer mina tolkningar och i så fall, varför erkänner ni inte officiellt att ni inte är neutrala? Och hur kan man egentligen lita på något ni säger? När du svängt så kraftigt i denna fråga. Varsågod, Lindberg.
Mm. Jag skulle nog faktiskt vilja säga att allt i det här påståendet är feltolkat. Från början till slut faktiskt. Varenda ord. Ingenting är rätt. Om vi börjar från början då historiskt sett. Under konflikten som var 2014 i östra Ukraina och på Krim och så vidare. Så... var vi väldigt tydliga med att inte på något vis uttala oss varken för den ena eller andra sidan eller ens i mitten. På den tiden såg faktiskt all kommunikation från motståndsrörelsen ganska annorlunda ut jämfört med idag. Då fanns inget ledarperspektiv. Det fanns faktiskt inte någon podd alls i motståndsrörelsens regi eller i någon av våra samarbetspartners regi. Inte ens Radio Nordfront, långköraren, fanns 2014. Vi hade heller inte sidan motståndsrörelsen.se som vi gjorde några uttalanden via. Och jag var inte heller ledare för organisationen. Det blev jag 2015. De här sakerna ger sammantaget att det faktiskt var ganska ofta som vi inte uttalade oss i några frågor alls. Jag tänker till exempel att podcasts, det gör på automatik att man kommer ut med mycket mer åsikter och många fler frågor än om man bara skriver saker. Och dessutom så är ju ofta det skrivna ordet mer objektivt, det är mer personliga tagningar och åsikter i podcasts naturligt. Motståndsrörelsen.se såväl som ledarperspektiv har gett oss väldigt tydliga plattformar att kommunicera ut olika ställningstagande och tyckande i organisationens regi. Och det här var alltså plattformar som vi inte hade på den tiden. Och slutligen så vill jag nog säga att jag, och oavsett vilken anledning det nu än må bero på, är en betydligt mer aktiv och utåt sett synlig ledare än vad den förra ledaren för organisationen var. Och detta gör att jag ganska mycket oftare gör officiella uttalanden om saker och att vi har betydligt mer definierade åsikter och tankar än förr. Och det gäller i både stora och små frågor. Så med den här historielektionen så vill jag alltså återigen klargöra att 2014 hade inte motståndsrörelsen något officiellt ställningstagande i Ukraina-Ryssland-frågan. Rent privat kanske det kan stämma att de flesta av våra medlemmar lutade åt sympati för Ryssland, men detta var alltså inget som uttalades offentligt varken av de här medlemmarna, som att de inte hade någon plattform för att göra det på den tiden, eller av organisationen som sådan i något officiellt uttalande. Så det var det första. Det andra jag vill säga är att det kan ju också påpekas att konflikten ju faktiskt inte är exakt densamma nu som den var då. Visst grundar det sig fortfarande i samma ursprungskonflikt, i samma frågor. Globalisternas utnyttjande av Ukraina för att stärka sin makt mot Ryssland var viktig då, och den är ännu viktigare nu kanske. Ukrainas diskriminering mot Ukraina-ryssarna i utbrytarrepublikerna som vill tillhöra Ryssland istället för Ukraina, och som du också pratar om i din inledning, Weidland, är kanske någorlunda densamma eller har kanske blivit något värre till och med. Och Rysslands svar på de här delarna då såklart är väl också någorlunda lika. Men likväl så menar jag att läget är ändrat. Den här gången så är det ett mer reguljärt krig. Förra gången var det något mer av ett inbördeskrig. Det var mer olika små miliser som krigade mot varandra. Den här gången var dock NATOs provokationer bra mycket värre, och Ryssland svarade också betydligt mer extremt genom då sin invasion av Ukraina. Men det gör att hela situationen förändras. Det är en i vissa beståndsdelar samma konflikt nu som då, men det är inte samma, exakt samma. Jag menar att det är tillräckligt stor skillnad mellan 2014 och 2022 för att det faktiskt inte skulle vara så där fruktansvärt jättekonstigt om någon faktiskt har svängt i frågan gällande vilka man sympatiserar med. Nu har inte Nordiska motståndsrörelsen gjort det eftersom att vi inte hade någon uttalad åsikt 2014, men jag bara teoretiserar att om det hade varit så hade det väl inte varit så himla konstigt faktiskt, eftersom att det som sagt är inte exakt samma konflikt. Och därav så, ja, vi har inte svängt kraftigt i denna fråga. Det går fortfarande att lita på oss. Inga konstigheter. Vidare då gällande ställningstaganden och neutralitet. I den konflikten som nu råder så har vi inte tagit någon ställning för Ukraina, kan jag börja med att säga, så att även det är ett felaktigt antagande. Vi har med flera artiklar tagit ställning på motståndsrörelsen.se. Nordfront har rapporterat massvis kring ämnet. Radio Nordfront har tagit upp det flera gånger. Nordic Frontier har pratat om det. Studio Botnia har släppt flera avsnitt om saken. Kanske missar jag någonting, men olika företrädare och medlemmar i organisationen har i varje fall pratat en hel del om det här ämnet. Men det officiella ställningstagandet som Nordiska motståndsrörelsen gjort är kanske vad vissa skulle kalla neutralt. Jag håller dock inte med. Neutralt, det är att av försiktighetsskäl försöka stå utanför en konflikt. Inte uppvisa någon hållning alls. Det är att vara neutral. Alltså ungefär som motståndsrörelsens icke-ställningstagande 2014. Där kan vi säga att vi var neutrala i den konflikten. Men den här gången så har vi ett tydligt ställningstagande. Och det är att vi fördömer bägge sidorna. Vi står på folkets sida, framförallt i Norden. Men också i Ukraina. Också i utbrytarrepublikerna. Också i Ryssland. Vi står mot globalisterna i väst. Vi står mot den mångetniska stormakten Ryssland i öst. Vi står mot Zelensky och mot Putin. Så det är alltså riktigt att vi inte till 100% ställer oss bakom varken den ryska eller ukrainska staten. Men det betyder inte för den saken skulle att vi är neutrala. Istället betyder det att vi har valt en slags tredje väg. Vi önskar att ryssarna och ukrainarna helst av allt slutar skjuta på varandra och istället riktar vapen mot sina respektive makthavare och sen mot deras respektive övermän. Och på det viset så hade de verkligen kunnat bli fria, både ryssarna och ukrainarna. Sen finns det säkerligen och helt klart enstaka medlemmar som står på Ukrainas sida. Det finns säkerligen enstaka medlemmar som står på Rysslands sida. Av olika anledningar. Men det är väl verkligen inget konstigt med det inom att det inom en organisation med flera olika personer också finns flera olika åsikter. Jag tycker väl snarare det är normalt än något konstigt. Att någon medlem avviker lite antingen åt ena eller andra hållet från organisationens officiella hållning, det är varken konstigt eller fel. Och det påverkar inte heller det som är Nordiska motståndsrörelsens tolkning och vad det korrekta och sant nationalsocialistiska perspektivet är. Och det är ju det som blir våra officiella uttalanden. Vi har också gjort ett annat viktigt ställningstagande genom en artikel från mig. Där vi avråder alla nationella i Norden från att åka ned och kriga. Och istället bedriva kampen här på hemmaplan för de nordiska folken. Den offervilja och mentalitet som får någon att åka till ett annat land och rent av riskera sitt liv, det är den fanatism vi verkligen behöver här i vår kamp. Så istället för att stå upp för globalister och sida vid sida med araber och judar för att skjuta på andra vita män, så kan du stå upp för nationalsocialismen sida vid sida med oss övriga kämpar för de nordiska folkens frihet och rätt. Så det är alltså vad som gäller denna konflikten. Det är det vi har uttalat om oss. Det är det som är det korrekta. Jag kan väl då också bara lägga till ett litet om och men. Skulle det däremot handla om en nationalsocialistisk revolution som genomdrevs i ett annat land, som dessutom ser lovande ut att den faktiskt skulle kunna lyckas. Den var väl genomtänkt, välplanerad, den hade folkets stöd och så vidare. Eller att en nationalsocialistisk revolution hade genomdrivits med framgång i ett annat land. Ryssland eller Ukraina eller vilket land det nu än må vara. Och att det här landet för den sakens skull hade blivit angripna av främmande makter. Ryssland eller Ukraina eller vilka som. Då hade Nordiska motståndsrörelsen med största sannolikhet uppmanat alla sina medlemmar och sympatisörer att åka ned som volontärer. Då är det mycket troligt att också jag själv hade åkt ner om jag hade sett att jag kunde bidra med något konkret. Nu är dock inte fallet så. Det är inte tal om att Ukraina eller Ryssland är några nationalsocialister. Det är inte tal om någon nationell revolution. Och därav så är det bättre än ni verkar för en sådan här hemma i Norden. Ja, nej men det var väl det tror jag. Har jag missat någonting i påståendet eller nej? Jag tror jag har bemött allt och alla fel.
Alla fel? Ja, nej. Nej, jag har täckt upp allting, tror jag. Bra. Och tillägg där i slutet.
Har du något att tillägga?
Nej, jag hade tillägg om att det var ett bra tillägg i slutet.
Ja, okej. Okay, ja.
Att Kämpa på hemmaplan. Helt enkelt.
Mm. Ja, men jag tycker det är viktigt att säga också att det är inte så att vi alltid är så här, vad ska man säga, egoistiska är fel ord. Jag vet inte riktigt vad jag söker för ord, men att vi alltid bara tänker att nej, men man ska tusan ta mig bara kämpa och blöda för motståndsrörelsen. Det finns inget annat intressant i världen. Det är inte den hållningen vi har, utan som sagt, skulle det verkligen ske en nationalsocialistisk revolution i något land, så givetvis skulle vi göra allt vi kunde för att understödja den. Helt klart, även om det inte var Nordiska motståndsrörelsen som låg bakom den.
Ja, och det är precis som du sa tidigare, så slutmålet kanske inte är en nationell eller nationalsocialistisk regering i några av de här länderna. Det finns ju en del som menar att det finns nationella i Ukraina, men det finns ju även nationella i utbrytarrepublikerna. Eller till och med gamla nationalsocialister. Så att, men man vet ju inte vart de tar vägen liksom.
Nej.
Det är mycket att offra för någonting väldigt osäkert.
Precis, precis. Nej, så är det ju. Och givetvis önskar vi dem all lycka till. Och om de verkligen vill göra en nationell revolution i sina länder, så önskar vi dem all lycka till. Och när vi väl ser några sådana konkreta satsningar och ambitioner, så kan vi ta ställning till den saken då. Men just nu är det verkligen ingen sån situation.
Mm. Yes! Vi ska prata mer Ukraina i den ideologiska, taktiska, filosofiska frågan.
Det är dock bara lite Ukraina, skulle jag vilja tillägga. Alltså det är inte så extremt influerat av Ukraina. Men det har vissa beröringspunkter med Ukraina och Ryssland. Det kommer in på lite andra grejer också.
Mm. Yes. Ja, då är det ju så att i konflikten mellan Ryssland och Ukraina så finns det många olika perspektiv att ta in för en person som är nationellt sinnad. Ryssarna i utbrytarrepublikerna som vill komma att tillhöra Ryssland igen. Det ukrainska folket som slåss för sitt fosterland. Nationella organisationer i Ryssland och Ukraina som nu slåss för sina respektive länder, fast de egentligen helst själva skulle vilja omkullkasta staten och uppbringa en nationell revolution. Jag tänkte att utan att gå in mer på vad som är rätt eller fel eller konflikten i sig, så ska vi prata lite om lite olika sorters nationalism och patriotism. Vi kommer det också in på skillnaden mellan exempelvis Sverigedemokraterna och Nordiska motståndsrörelsen, som faktiskt bägge är nationalister, men som ändå står väldigt långt ifrån varandra. Så, en inledande fråga då. Är Putin nationalist? Är de ukrainska soldaterna det? Är ukrainska Azov det? Och är de ryska nationella grupperingarna det? Om svaret är ja på samtliga, hur skiljer sig då deras nationalismer sig åt?
Ja, för att kunna svara på den här frågan så tänker jag nog först att man, för att det ska bli hederligt och korrekt, så måste man nog börja med att definiera begreppet nationalist. Och då kommer man också in på närbesläktade begrepp som patriot, som nationell som vi pratar om ofta och så vidare. Och från början så betyder ju alla de här orden, nationalist, nationell, patriot, de betyder ungefär samma sak. Och tittar man på ordet nationalists betydelse rent etymologiskt, så betyder det enligt min tolkning i varje fall raslära. Och visst, om man vill vara lite PK så skulle man kunna få det till folklära med, eller rent av till läran om födsel. Men oavsett om vi pratar om folk, ras eller födsel, så tycker jag att det är ganska tydligt att nationalism etymologiskt handlar om blod och genetiskt arv. Och för 100 år sedan, eller det räcker nog nästan nog med 50 år sedan faktiskt. Så det kan låta helt otroligt för någon yngre människa kanske, men då så förstod alla människor på planeten att det fanns olika mänskliga raser. Med olika utseenden, men också med olika inre egenskaper. Och dessutom så var det en stor majoritet av folken i världen, eller i varje fall de vita folken i världen, som också var väldigt stolta över sin rastillhörighet. De såg ett värde i att bevara sin ras. Alltså att skaffa en partner inom sin egen ras så att man fick rasrena barn. Så att man fick barn och barnbarn som faktiskt liknar en själv, både egenskapsmässigt och utseendemässigt. Med denna inställningen bland folket så var ju ett land eller en nation också nästan detsamma som en ras eller ett folk. Man kanske till och med skulle kunna säga att ett land var ett hem till en specifik ras. Och patriot, det betyder etymologiskt ungefär en man som står upp för sitt land, kan man väl enkelt säga. Och eftersom att ett land på den här tiden var ett hem åt en specifik ras, så kan det alltså nästan att sägas vara samma sak. Det handlar också om etnicitet, det handlar om blod. Men patriot kanske användes i lite andra sammanhang då. Och enligt de här bägge begreppen, nationalist och patriot, vad de ursprungligen betydde, så vill jag säga att Putin inte är någon nationalist, just eftersom att, som vi redan har konstaterat här, Ryssland är en mångetnisk stat. Då handlar det inte om en specifik ras, utan det handlar om flera raser, och då kan han inte vara nationalist enligt den ursprungliga betydelsen. Ukrainas soldater, de kanske någon skulle vilja kalla patrioter, men enligt det här begreppet så skulle man knappast kunna kalla dem för patrioter, för vissa så är kanske Ukraina ganska etniskt homogent, men trots det så har de ju faktiskt en judisk president. En stat utgör självklart inte någon homogen nation om självaste presidentposten, den högsta officiella posten i landet, besitts av någon från annan ras. Men nu är ju dock inte de här begreppen längre vad de en gång var. I takt med att kulturmarxismen fått allt mer inflytande i vårt samhälle och även smutsat ner vetenskapen faktiskt, så har allt fler människor hjärntvättats till att tro att det inte finns några människoraser. Och att ja, typ det enda som skiljer mellan olika folkslag, det skulle vara hudfärgen. Ser man andra saker som skiljer utseendemässigt, som näsa, ögon eller skallbensstruktur, nej, då ser man i syna antagligen, för det finns inga sådana skillnader. Det är bara hudfärgen som skiljer sig åt. Tror man på något vis att det kan vara kopplat till någonting annat än vilket klimat vi har, varför det är sådan enorm skillnad på vad de svarta åstadkommit i Afrika och vad de vita åstadkommit i stort sett över hela världen, inklusive i Afrika, ja, då är man bara en vidrig rasist. För i takt med att de lyckats etablera rasförnekande så har de nämligen också lyckats vrida att vara rasmedveten från att vara något fint till att vara rasist, som kommit att betyda att man står upp för all världens ondska. Fast Putin kanske är lite mer ond nu än rasister. Jag vet inte riktigt. Vad tror du, Weiland?
Just nu är han ju det i alla fall.
Ja, men så är det. Men det finns då också olika politiska rörelser som har med det här att rasismen har blivit den näst värsta ondskan i världen just nu efter Putin, så har också olika politiska rörelser kommit att liberalisera begreppen. Och Sverigedemokraterna, som helt klart, om än kanske omedvetet, bland de flesta av deras medlemmar, de arbetar i detta nu och har också under en ganska lång tid arbetat med att framdriva den kulturmarxistiska agendan i Sverige. Och de är en av flera krafter som faktiskt har förändrat begreppet nationalist. Genom att de sätts som nationalister, genom att de även har kallat sig själva nationalister. Samtidigt som de tagit avstånd för allt de är värda från alla former av rasism. Och det här har så småningom medfört att begreppen har ändrat innebörd. Idag så brukar nationalist ungefär betyda att man älskar sitt lands kultur, språk och traditioner, men att rasen är närmast obetydlig. Att vara patriot har kommit att bli ungefär detsamma. Man hyser samma kärlek till sitt land så länge folket där dansar runt midsommarstången, oavsett om det landet bebos av svenskar eller av afghan. Och med de här begreppen så är Putin och Ryssland nationalister. Kanske de mest extrema nationalisterna i världen. Ryssarna är ett otroligt nationalistiskt eller patriotiskt folk. Och de står ofta starkt upp för Ryssland i olika skeenden. De är ofta väldigt stolta över Ryssland. Så med det begreppet sagt så är Putin nationalist. Svaret är ja. Ukrainas soldater, de är ju helt klart patrioter med det nya begreppet i varje fall. De står ju upp för sitt land. De kämpar och dör för sitt land. Det är väl patriotiskt om något, och speciellt då som man inte behöver ha någon hänsyn till etnicitet med det nya begreppet av patriot. Men däremot om de är nationalister, det är ändå något tveksamt, för att det finns nämligen en sak till som jag menar att vi måste lägga in i begreppet nationalism, och det är vad nationalism motpol är. Och det är globalism. Jag pratar då inte om judar nu, utan jag pratar om den politiska läran globalism, där man vill upplösa alla landsgränser och istället bara ha en enda global stat som täcker hela världen. Ja, alltså det som många judar kämpar för. Men
jag tänkte precis lägga till det att där judar råkar ha en ledande roll.
Ja.
Men det är inte enbart judar som är inblandade.
Nej, exakt, ja. Exakt. Men just nu pratar jag specifikt om läran, inte om folket då, som ofta ligger bakom det här. Och jag tänker då att eftersom att Ukrainas stat under Zelensky definitivt har närmat sig globalisterna i väst ganska kraftigt. De har gett uttryck för att de vill tillhöra globalisterna i väst. Så tycker jag också man kan säga att Ukraina är en globalistisk stat. Eller, ja, precis. Eller de har ett önskemål om att bli det, och därför kan man väl säga att de är det. Och Ukrainas militär gör ju inte bara det ädla uppdraget att kämpa för ukrainska kvinnor och barns säkerhet, kämpa för sitt fosterland. Nej, de kämpar ju faktiskt för staten också. De kämpar ju trots allt för den globalistiska staten. Och då menar jag att de kan nog inte sägas vara nationalister ens med det nya begreppet, eftersom att nationalism och globalism är varandras motpoler. Eller åtminstone i varje fall inte utifrån att de gör bara detta oavsett vad deras åsikter är i övrigt. För givetvis kan det finnas nationalister bland kämparna också. Där. Men bara för att man sluter upp som i försvarslinjen för Ukraina, så gör inte den till en nationalist. Kanske till en patriot enligt det nya begreppet, men inte till en nationalist. Och jag vill bara som ett tillägg säga att det är också med anledning av den här förskjutningen av ordet nationalist. Och att vi såklart inte vill sammankopplas med rasförnekare. Av den anledningen så har ju vi i motståndsrörelsen och en del andra i Sverige arbetat en hel del under ganska lång tid för att etablera begreppet nationell som ett skilt begrepp från begreppet nationalist. Nationell, det har än idag samma betydelse som nationalist hade förut. Alltså nationell är man när man tror på ras, folk, etnicitet och man kämpar för att bevara sin ras, sitt folk, sin etnicitet. Då är man nationell. Och med det så kan det ju då också sägas att Ukrainas och Rysslands organisationer som kämpar för sin ras, mot världsjudendomen och så vidare, de är nationella. Men Putin eller den ukrainska staten, de är inte nationella. Där någonting har vi kanske rätt ut begreppen någorlunda.
Jo, men ska vi fortsätta?
Ja!
Ja, om vi då också går in på Biden och Trump. Kan de här sägas vara patrioter eller nationalister?
Trump skulle jag definitivt kalla nationalist. Han stod upp för sitt Amerika, han ville skapa ett bättre Amerika, han pekade ut globalismen som sin fiende. Han var inte rastroende, eller inte offentligt i varje fall. Och så att han var inte nationell enligt mina begrepp som jag precis har sagt, men nationalist enligt vad begreppet betyder idag, det tycker jag absolut han var. Sen om lite av det han sa kanske var propaganda, bara spel för gallerierna. Eller inte, eller om han till och med höll tillbaka och egentligen tyckte lite mer. Det där är ingen diskussion vi behöver gå in i nu, det kan vara osagt just nu. Men det han sa, det han gav uttryck för, det var absolut nationalism så som den ser ut idag. Kanske nationalism ungefär på samma spår som den Putin står för med sitt Ryssland. En sak som är helt säker är i varje fall att det här med nationell eller nationalist, det fanns många av Trumps följare som var nationella också, inte bara nationalister. Så var det Biden med då? den gamle pedofilräven.
Han är judisk nationalist. För att krångla till det ytterligare.
Ja, men det är han faktiskt. Faktiskt. Ja. Biden, för det första så är han ju globalist ut i fingerspetsarna. Alltså kan han inte vara nationalist enligt det begreppet jag sa precis. Faktum är att Biden, han låtsas ju, alltså fast USA också är ett väldigt patriotiskt land. Det är väldigt liksom stort det här med att fira nationaldagen. Det är en väldigt stor tradition. Man är väldigt stolt amerikan och man viftar med amerikanska flaggan i alla möjliga sammanhang. Och man står upp för sina trupper och allt vad det nu kan vara. Så trots det så Biden, alltså han låtsas ju knappt ens vara för sitt land. Han försöker knappt ens verka som han är patriot och strupp för sitt folk, tycker jag inte. Han är verkligen total globalist. Men som du var inne på, han står upp för staten Israel, det gör han. Han står upp för det judiska folket. Så därför så kan han utöver en globalist också vara en sionist. Och sionist, ska man förenkla uttrycket, så är det ju precis som du sa, judisk nationalist. Skulle inte riktigt vilja säga att... Ja, jo, med begreppsändringarna som finns så kan vi väl säga att det är detsamma då. Vill man ha en mycket längre förklaring på sionist så har vi gjort egna avsnitt om det, men Biden är inte nationalist, Biden är inte patriot, absolut inte.
Alltså vad gäller Trump så det är helt klart att han svek den nationella rörelsen efter Charlottesville, så att det är ingen snack om det. Men precis som du sa där i början, han uttalar sig verkligen antiglobalistiskt och hans politik var i flera avseenden också antiglobalistisk. Och det har inte funnits någon president sen, ja, jag vet inte, Kennedy och knappt han heller, men som har uttalat sig så vågat i USA faktiskt. Därmed så jag är ingen anhängare av Trump, bara så lyssnarna vet.
Nej, du är Biden-anhängare, va?
Ja, precis. Han, Biden och hans superjudiska regering.
Ja.
Nej, det är inte.
Bra.
Jag är Nordiska motståndsrörelsen-anhängare. Och så är det. Men finns det ännu fler typer av patriotism och nationalism då?
Ja, det finns ju lokal patriotism när man är väldigt stolt för att i alla lägen stå upp för staden eller landskapet man bor i. Jag är ganska bekant med det från Skåne, kan jag säga. Där är det mycket lokal patriotism.
Är du det själv eller? Jag är faktiskt lite det.
Ja, alltså jag är ju... tänkte nästan säga kosmopolit nu i den frågan. Jag är utflyttad. Jag har ju, precis som du, svikit var jag kommer ifrån. Liksom.
Jo, jag vet. Jag tappar min dialekt och allting.
Så jag vet inte riktigt om man får lov att vara lokalpatriot fortfarande. Men jo, lite är man väl, faktiskt. Absolut.
Lite är väl ganska sunt också. Alltså att jag ser inget fel med lokalpatriotism faktiskt.
Nej.
Så...
Sen finns det ju sportnationalism. Den är det kanske lite fler fel på. Alltså att man målar ansiktet gult och blått på fotbollsläktaren samtidigt som man håller på afrikanerna och araberna där på planen som sparkar på en fotboll. Och man håller på dem bara för att de har blågula tröjor på sig.
Ja, riktigt pinsamt.
Ja. Men det är ändå nationalism också på något konstigt sätt enligt vad liksom begreppet innebär idag. Det är väl ytterligare liksom ett hack neråt i hierarkin av kulturmarxistisk begreppförvirring vad nationalism innebär. Men det finns nog de som kallar sig nationalister liksom när de står där på läktaren. Sen har vi countryjihadism som vi har pratat om en hel del i ledarperspektiv. Och jag skulle nog också vilja klassa det som en sorts nationalism. Kanske. Alltså, det är lite knepigare, men countryjihadism handlar ju bara om religion och kultur. Det handlar inte om land, det handlar inte om ras, det handlar inte om folk. Det handlar om att man är emot islam, men att man gärna kan stå sida vid sida med araber och afrikaner så länge bara inte de är muslimer. Och sen ofta då dessutom så är ju countryjihadister sionister. Och i många fall, i vissa fall finns det ju då judiska medlemmar i de här countryjihadistiska organisationerna. Då är det väl sin sak. Men jag tror generellt att den countryjihadistiska rörelsen ofta är sionistisk. Det är eftersom att de är så otroligt måna om att påpeka att de verkligen inte är rasister eller nazister utan bara mot islam. Och därför så skriker de ut sitt stöd för Israel för att ingen ska kunna misstolka dem för att vara antisemiter eller någonting. Sen utöver det så har vi ju luddiga begrepp också. Vi har saker som fascism, vi har saker som att vara identitär och en del andra. Men jag tänker att jag ska inte orda så mycket om alla olika de här typerna nu. Vi har gjort ett avsnitt om det, typ sådär 3 år sedan kanske. Ledarperspektiv 25 faktiskt. Så att där förklarar vi tydligare vad alla olika typer av nationalism är och är mycket, mycket mer ingående. På fascism och allt möjligt, så det kan ni ju lyssna på. Men sen viktigast av allt, och givetvis inte att förglömma, så finns ju också den okrönte kungen av nationalism, nämligen nationalsocialismen. Nationalsocialismen är helt klart och tydligt en rasnationalism. Alltså den ursprungliga nationalismen har vi bejakat. Och så till den grad faktiskt att land och kultur egentligen spelar mindre roll. Att vår ras överlever och utvecklas, och det är i frihet, det är viktigare än vilket stycke land som helst i hela världen. Och vi är också förståndiga nog att förstå att kultur, det följer ras, aldrig tvärtom. Så även om vi nu, jag säger inte att vi inte skulle kämpa för Norden, det gör vi och kommer att göra, och så vidare. Men även om vi nu mot all förmodan eller någonting katastrofalt skulle hända, vi leker med tanken att Israel släpper en atombomb över Norden eller någonting, så vi skulle behöva flytta det nordiska folket till en annan del av världen, då skulle nordisk kultur uppstå där också, som att det nordiska folket skulle vara intakt. Och det är det viktiga för oss nationalsocialister, att folket är detsamma och bevaras.
Ja, det vill bara kolla på vita som flyttade till Sydafrika för ett antal århundraden sedan. Att det uppstod inte bara en ny kultur på plats, utan en överlägsen kultur gentemot de andra länderna.
Mm.
Ja, men nu när vi pratar om counter-jihadism så kommer man ju osökt in på Sverigedemokraterna. Vilken är Sverigedemokraternas kontra Nordiska motståndsrörelsens tolkningar av begreppen?
Ja, Sverigedemokraterna är ju, som jag sa tidigare, nationalister enligt det här nya begreppet som de själva då till stor del har hjälpt till att utforma faktiskt, Sverige i varje fall. Eller de var det i varje fall. Alltså, ni vet, jag vet inte ens om man bara kan klassa dem som nationalister längre ens eller det begreppet, eller om de bara är konservativa. Eller. De har gjort vissa saker lite bättre de senaste åren kanske, så vi står vid att de är nationalister då. Men de är helt klart nationalister av den här nya sorten. De är nationalister som inte bryr sig om sin ras. Sverigedemokraternas tolkning av nationalism är ju så kallad öppen svenskhet. Det vill säga att svensk blir man om man bara lär sig språket och anpassar sig till den svenska kulturen. Man sköter sig, man får inte begå några brott, då är man ingen bra svensk och så vidare. Man ska vara, ja, man ska liksom, man ska bli svensk i så mycket nu man kan bli svensk. Det kan man ju inte bli. Det finns ingen som kan bli någonting annat än vad de föds som. Men enligt Sverigedemokraternas öppna svenskhet så kan man då bli ett annat folkslag genom att man anpassar sig till deras kultur. I varje fall svenska, för att det är väl tveksamt kanske om ens Sverigedemokraterna själva menar att man blir kines bara för att man flyttar till Kina och lär sig kinesiska.
Och då kommer man in på det där dansar runt midsommarstången. Om man är en neber och dansar runt där och sjunger små grodorna, så då måste man ju vara svensk.
Enligt öppna svenskheten så är man ju det. Absolut, ja. Så är det ju.
Ja.
Men det finns ett undantag till med för Sverigedemokraterna som är viktigt. Det var ju det som du sa i din övergång också. Islam är viktigt också. Som muslim kan man inte vara svensk. Det har de minsann tänkt sig. De är counter-jihadister. Inte nog med att de är counter-jihadister i delen att de är emot muslimer, utan de avgudar ju också staten Israel och det judiska folket. Och även här så är jag tämligen övertygad om att även om de har haft ett och annat toppnamn både nu och historiskt sett som faktiskt har varit av judisk härkomst i Sverigedemokraterna, så tror jag ändå att den stora anledningen att Sverigedemokraterna är sionister, Det är även här i någon slags försök att bevisa att de minsann inte är några nazistrasister. De kramar om judar och Israel och allt. Inom nationalismspektrat definitivt, men kanske rent av när man räknar in alla ideologier som finns, så kan counterjihadism och nationalsocialism faktiskt vara de som står allra längst ifrån varandra. Faktiskt. Vi har ingenting gemensamt med counterjihadismen. Så motståndsrörelsen är i mångt och mycket Sverigedemokraternas motsats. Vi värnar vår ras. Och sen är som sagt religion och kultur betydligt mindre viktig. Och vi avskyr staten Israel. Jag kan inte understryka det nog. Vi är counter-sionister. Och vi har absolut inga som helst problem om folk med anledning av det tänker att vi är rasister eller nazister eller vad de än så vill kalla oss. Och vi nationalsocialister, vi har ju den naturliga rätten på vår sida. För om hela det svenska folket imorgon byts ut mot somalier, så kommer den svenska kulturen också att dö ut. Och istället kommer Sverige förvandlas till Somalien. Det finns alltså inte ens någon öppen svenskhet om det inte finns något svenskt folk. Och då pratar jag om ett etniskt svenskt folk, inte det Sverigedemokraterna klassar som svensk. Och samma sak tvärtom. Och som vi också har varit inne på här. Att om alla somalier i Somalien byts ut mot etniska svenska, så kommer ju den verkligt häpnadsväckande och högstående somaliska kulturen att dö ut i Somalien. Och istället så kommer Somalien att förvandlas till Sverige, fast med lite varmare klimat. Kultur följer ras, aldrig tvärtom. Och därför är kultur i sammanhanget totalt ointressant. Det är bara ras som betyder någonting. Rasen, den har ett evigt och oföränderligt värde. Och som ett litet tillägg så vill jag också säga, bara så det inte sker någon missförstånd eller att någon blir kränkt i onödan. Det kan ju finnas vissa som jag inte bryr mig så mycket om de blir kränkta av det jag säger. Men en grupp som jag faktiskt inte vill kränka i onödan, det är Sverigedemokraternas väljare och Sverigedemokraternas fotfolk. Precis som jag sa tidigare här, Trump hade ju riktigt bra följare en del. Han hade nationella människor som följde honom, som arbetade för honom. Och givetvis är det också så inom Sverigedemokraterna. Jag tror Sverigedemokraterna har ganska många nationella följare faktiskt. Så det är ju inte följarskaran jag refererar till som counterjihadister, utan det är ju partiet som sådant och ledningen jag pratar om. Bland fotfolket. Faktiskt, jag har pratat med så otroligt många sverigedemokrater, både som är medlemmar i Sverigedemokraterna och som har sagt att de röstar på Sverigedemokraterna under åren, att jag tycker mig ha en statistisk vetskap, en kännedom om Sverigedemokraterna, hur de fungerar, om man får vara fördomsfull. Jag skulle vilja säga att det finns fler sverigedemokratiska väljare som håller med om Nordiska motståndsrörelsens ideologiska hållning än Jimmy Åkessons ideologiska hållning. Men tyvärr så klamrar de sig ändå fast vid skeppet av extremt kortsiktiga taktiska skäl. Ja, så fick jag det med sagt.
Jo, att de hoppas, alltså de har en villfarelse om att men när det behövs i framtiden, då kommer de här människorna att träda fram. Deras riktiga åsikter kommer att träda fram. Men de har inte de där människorna. Och problemet också är att hela partiet är komprometterat. Så att skulle Åkesson försvinna, då tillträder ny som kommer föra exakt samma counter-jihadistiska öppna svenskhet, integrationsfrämjande politik. Det är väldigt tragiskt, men det finns liksom inga eller väldigt få personer i någon form av ledarskikt eller någon undre ledarskikt som kommer ta över och vända skutan rätt.
Eller ännu värre, för så har det väl varit historiskt i Sverigedemokraterna. Nu blir det lite utanför ämnet, men det har väl blivit faktiskt en värre. Alltså varje gång det har utsett en ny partiledare från Sverigedemokraterna, så har han varit sämre och mindre nationellt sinnad än den föregående.
Ja, så är det. Så är det definitivt.
Så att ja, det kanske skulle bli ännu värre. Det kanske blir en Paula Bieler eller någon skulle ju till exempel antagligen vara ännu värre än Jimmy Åkesson.
Ja. Ja, alltså när jag lyssnar, jag förstår att lyssnarna tycker att allt det här verkar lite spretigt. Och alltså, hur kan samma grundideologi skilja sig åt så här mycket egentligen?
Egentligen så ska det väl sägas att alla ideologier, till och med alla religioner i världen, har ju många olika utspretande grenar. Alltså om man tar liberalismen till exempel, den rådande världsordningsformen just nu i varje fall, så ingår ju i liberalismen ingår ju allt ifrån socialdemokrater till moderater. Och även faktiskt kulturmarxism ingår i den rådande liberalismen. Tittar vi på religion då, som jag sa där, det finns ju i kristendom till exempel, det finns ju katoliker, det finns protestanter, det finns ortodoxa, det finns till och med Jehovas vittnen och baptister. Så att, jag menar, det är inte så konstigt egentligen att det finns många olika förgreningar. Men jag vill nog erkänna och instämma i att det är ännu större skillnader på de olika nationalismerna än vad det är på de olika liberalismerna eller religionerna. Och anledningen till det är för att det dessvärre är globalister som styr världen idag. Det är tyvärr deras ideologi, kulturmarxismen, som har varit progressiv och framgångsrik. Samtidigt som nationalismen har slagits tillbaka och har anpassat sig. Så som jag sa tidigare, anledningen varför nationalistbegreppen, vad nationalist betyder idag, är så otroligt splittrat. Anledningen varför rasfrågan är kontroversiell istället för självklar som den varit sedan tidernas begynnelse, det är för att nationalisterna har antagit kulturmarxismen i ett försök att blidka det styrande systemet, så man är sådär lite lagom, låtsas oppositionell utan att någonsin göra Storbror riktigt, riktigt arg. Och att man gör det, den här anpassningen, istället för att bara stå fast och verkligen göra skillnad. Så ja, det tror jag är en viktig anledning till varför de olika nationalismerna skiljer sig så mycket åt.
Mm, men i Estes fall, så som de själva beskriver, så har det ju verkligen funkat. Och det är ett stort parti och sådär. Varför gör inte motståndsrörelsen samma sak som dem?
Det är ganska enkelt. Vi är inte några populister. Vi är inte några lögnare. Vi är inte några politiker. Vi står istället upp för det som är sant, för det som är rätt. Och i det så ingår det också stå upp för vårt folk, stå upp för den vita rasen. Och jag är också helt övertygad om att även om det i nuet ser ut som vi har gjort det dåliga valet inom situationstecken, det vill säga att Sverigedemokraterna är mycket större än oss idag, så är jag helt övertygad om att vår kompromisslöshet och vår rättframhet, det är vad som kommer att föra oss till seger i slutändan. Inte Sverigedemokraterna, utan Nordiska motståndsrörelsen kommer att segra i slutändan. För i takt med att samhället förfaller så kan vi redan nu se, men vi kommer att se, ni har bara sett början än, tro mig, att folk, de kommer spy galla över alla politikertyper. De kommer att börja genomskåda den här falskheten mer och mer. Och i takt med att de gör det så kommer de också börja leta efter sunda alternativ. Och då kommer vi stå där. Ärliga och rakryggade. De kan syna oss, de kan kolla vår historia, de kan kolla varenda uttalande vi har gjort från vi grundades till den dagen är där. Vi har stått ärliga och rakryggade från början till slut. Nationalsocialister. Och utan någon som helst tvivel kring vad de begreppen innebär. Utan anpassning, utan liberalisering. Och denna sanningsmetod, den bidrar förutom till att vi kommer segra i slutändan, också till en annan sak som gör att vi kommer segra i slutändan, nämligen att vi redan idag knyter till oss rätt folk. Det är inte karriärister som ansluter sig till motståndsrörelsen. Det är idealistiska män och kvinnor. Precis sådana kämpar som den här nationen behöver för att komma på fötter. Det stämmer att vi inte har några ekerotar. Det stämmer att vi inte har någon bilar. Det stämmer att vi inte har en massa av de karriärister som har kommit och gått under åren och som säkert sitter på sverigedemokratiska riksdagsposter idag för att tjäna bra med pengar och dra in enkla löner utan att ens behöva gå åt sitt jobb. Men vi har riktiga män och kvinnor. Vi har stolta, starka nordbor som står upp för det som är riktigt och rätt, som står upp för nationalsocialismen. Vi har de förutsättningar som på sikt, än om det tar längre tid, kommer att leda oss till se.
Yes. Bra, bra. Därmed så avslutar vi ledarperspektiv för denna gång. Ni kan skicka ideologiska, politiska, taktiska eller rent av personliga frågor till Lindberg till ledarperspektiv@nordisradio.se, så kommer vi förmodligen eller förhoppningsvis läsa upp den typen av brev som vi har gjort idag.
Om ni nu ens lyssnar på detta och inte har stängt av och struntar och lyssnar på det väglarna säger.
Precis, jag kan säga vilka dumheter som helst där i slutet. Positiv såväl som negativ kritik uppskattas. Ni kan stödja Nordiska motståndsrörelsen, eller ni bör stödja Nordiska motståndsrörelsen, och ni ska läsa mer om oss på motståndsrörelsen.se. Samt kommentera gärna detta avsnitt på Nordisk Radio och sprid det på sociala medier. På återhörande och hej!
Tack ska ni ha! Adjö!